Hej och varmt välkomna till DI:s ledarpodd. Välkomna säger också till ledarskribenterna Tobias Wikström och Henrik Westman och Dagens Industris politiska redaktör Frida Wallnor. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddag den 11 april när vi spelar in den här podden. Regionstyret i Stockholm har gjort en omläggning av sjukvården till en mer offentlig vård. Vad får det här för konsekvenser för de privata alternativen? Henrik?
Nej men det blir ju hemska konsekvenser. Som alltid när det sker den här typen av, vad ska man säga, hastiga socialiseringsvågor. För då måste man ändå säga att det är pressmeddelandet om det här med att man skulle ta över och avveckla ett antal vårdvalsverksamheter i Stockholm. Det kom ju förra sommaren, så att det här går fort framåt. Och för de här privata klinikerna då, som driver flera av de här viktiga vårdvalen, så blir det ju förödande när regionen säger att antingen ska de ta över den eller så ändras förhållandena så att man måste lägga ner det. Så det är ju otroligt kännbart och vi ser ju många exempel på det redan. Kan bland annat den här Aleris.
Precis, kan du nämna några av de här exemplen?
Absolut, det är nära akuten på Hötorget, Aleris. Sen så är det en stor allergimottagning som har funnits i Stockholm i 25 år. Och behandlat upp mot 15 000 patienter varje år. Den ska avvecklas. Gynekologi ska avvecklas. Och det bizarra är ju att inte ens ideella föreningar som Psoriasisföreningen, som solbehandlar då 5 000 patienter årligen. Den gick i konkurs vid årsskiftet för att de inte fick fortsatt förtroende av regionen för att driva detta. Och det är ju väldigt illustrativt i deras fall, för de här patienterna lämnas ju vind för våg. Det finns ju ingen motsvarande solbehandling för de här patienterna då som lider av kroniska eksem.
Hur motiverar regionen det här då?
Alltså det är ju det nya styrets politik att man vill återgå eller införa eller betona en behovsstyrd vård. Det vill säga att de som, ja, i teorin då, de som behöver vården bäst ska få den. Vi har ju haft det sjukvårdssystemet i decennier i Sverige och vi vet ju att det många gånger har medfört långa köer. Att byråkrater och medicinsk profession inte alltid är bäst på att avgöra vem som behöver bäst vård och när och på vilket sätt.
Och sen är det ju också så som du är inne på här, Tobias. Man säger ju att man också ska spara pengar då. Det är inte bara det att man vill minska, som man säger, överkonsumtionen av vård. Utan man ska också spara pengar och det är en ganska liten besparing. Framförallt då satt i relation till Stockholms totala vårdbudget. Den är ju någonstans 70-75 miljarder kronor och när det här pressmeddelandet gick ut så sa man att man skulle spara 175 miljoner kronor. Så det är ju lite löjligt och sen så tycker jag också att det som är det oroväckande i detta är den här besattheten vid driftsformen. De här partierna som styr då i Stockholm, vilket är Vänstern och Centerpartiet, de har liksom, det är privata vårdval man ger sig på och så finns i grunden det här antagandet att de här verksamheterna drivs bättre och billigare i offentlig regi. Och så är det ju verkligen inte. Det finns ju mängder med exempel där privata vårdgivare och vårdföretag driver någonting mycket billigare, mycket bättre. Och det intressanta tycker jag och kärnfrågan som egentligen ingen berör, det är ju vilken vård får stockholmarna för skattepengarna? Och det är ju inte alls säkert att du kommer få mer och bättre vård för att regionen agerar på det här sättet.
Det finns ju flera olika sätt som privata alternativ kommer in i vården. Det traditionella är ju att regionen eller förut landstinget upphandlar en viss verksamhet i konkurrens och sen så får någon lägga anbud på det. Och det är ju lätt för politiken att stryka bort, för då är det ju styrt från politikerna så att säga från början. Men det här handlar ju då i den största utsträckningen om det fria vårdvalet. Då har ju regionen bestämt sig att vissa områden ska ha vårdval. Och principen bakom vårdval är ju att det också finns en fri etableringsrätt. Det vill säga, säger man att till exempel specialiserad hudsjukvård ska vara inom ramen för ett vårdvalssystem, då kan ju någon som har alla medicinska behörigheter givetvis starta en konkurrerande hudmottagning. Vi kan göra det bättre, billigare eller med bättre kvalitet eller någonting sånt. Och det här tror jag är ett rött skynke för Socialdemokraterna. De har aldrig gillat idén med vårdval. Och här har man möjlighet eftersom den här specialiserade, alltså vårdvalet inom vad heter det, specialistsjukvården, den är ju inte lagstadgad, så den får man så att säga avskaffa. Däremot när det gäller vårdcentraler, alltså primärvården, så är den ju lagstadgad på riksnivå. Den kan man liksom inte avskaffa bara så där. Men man undrar ju om de faktiskt inte skulle vilja det också.
Frågan aktualiserades här när Timbro nyligen släppte en rapport, kunde man läsa om bland annat på DIs debattsida. Timbro konstaterade då, eller de kallar det här en omfattande vårdslakt i Stockholm. Håller ni med? Är läget riktigt så allvarligt?
Ja, alltså för de patienter som är berörda av det här, så tror jag absolut att det här är allvarligt. Det här påverkar ju inte direkt sjukhusvården, alltså den slutna vården, och inte heller den primärvården, som sagt vårdcentralerna. Men jag tror att Socialdemokraterna och deras samarbetspartner i Region Stockholm gör en stor politisk felbedömning. Det här kommer ju gå, alltså till eftervärlden kommer det här att vara en stor, vad ska vi säga, nedläggningsvåg. Så kommer det, tror jag i alla fall, att uppfattas i efterhand av invånarna i regionen.
Man kan ju tillägga också att det är ju inte så att de här akutsjukhusen som vi har i Stockholm, att de inte har att göra. Och i många fall så hänvisas ju patienterna dit. Till exempel då, som i fallet med psoriasisföreningens nedläggning. Ska de då gå till sjukhusen, eller människor som inte får den specialistvård de behöver, vända sig till akutmottagningen? Det vet ju alla vilket kaos det är där redan. Så jag tror att liksom, skalar du ner någon del i kedjan, så kommer det liksom bli ett problem i en annan del av kedjan. Så att det här är, jag delar verkligen Tobias syn här. Jag tror att man kommer titta på det här i efterhand och se att det var ett stort misstag.
Men å andra sidan så tycker jag att om man tittar på det, om man lyfter blicken lite grann, så stämmer det här väl överens med hur Socialdemokraterna på riksnivå pratar just nu. Det är ju väldigt stort fokus på att ta tillbaka kontrollen på olika sätt. Så hörde vi Magdalena Andersson i veckan, väldigt tydligt fokus på det, och som vi har skrivit många gånger tidigare, så finns det ju en tydlig parallell till vad som sker inom skolan. Så att det är ju inte jätteförvånande att man gör det här, men jag håller helt med om att det här kan ju få extremt allvarliga konsekvenser.
Så man ska se den här frågan i ett större perspektiv?
Ja, det tror jag absolut att man ska göra. Men sen så har det ju inte funnits så många områden där Socialdemokraterna har kunnat, så att säga, verkställa den här politiken som Magdalena Andersson talade om i sitt linjetal, som hon kallade det då, i tisdags. Region Stockholm är ju då den perfekta miljön för detta, eftersom det här vårdvalssystemet hade gått enligt deras uppfattning väldigt långt, och nu vill man alltså backa tillbaka det. Så att det här blir ju ett perfekt skyltfönster för Socialdemokraterna att visa att vi kan göra det här. Frågan är bara om det kommer att uppfattas som Socialdemokraterna har tänkt sig.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Vi ska byta ämne. En stor snackis i veckan har ju varit folklistan. Hur ska man se på Sara Skyttedals och Jan Emanuels nya så kallade parti?
Ja, hur ska man se på det? Det är ju alltså en valsamverkan. Jag tycker att det är bra, får jag säga, att man upplyser folk om att det faktiskt är EU-val. Det är nog inte alla som känner till det. Så att allting som kan få svenska folket att bli mer intresserade av EU tycker jag ändå är positivt. Men i övrigt så har jag i alla fall inte jag så mycket positivt att säga om det här nya initiativet. Det verkar inte särskilt genomtänkt att döma av hur saker och ting har presenterats hittills, utan man får känslan att det är någonting som ganska hastigt har satt samman med hjälp av x antal PR-byråer, om man får elak. Och jag tycker heller inte det är så tydligt vad de egentligen vill göra.
Precis, har de sagt någonting om vad de vill driva för frågor?
Alltså det som framkom under en intervju de gjorde i måndags så är det ju framförallt att de ska omförhandla det svenska EU-medlemskapet för att få ett ökat nationellt självbestämmande. Och de pratar ju framförallt om att de ska liksom driva svenska intressen, och de verkar heller inte främmande med att liksom hota med att Sverige faktiskt kan gå ur EU om man inte får som man vill. Så det är ju liksom ganska radikal inställning. Och sen så har man också sagt att man ska komma med mer konkreta policyförslag. Hittills har man bara släppt ett. Och det handlar om att man vill slopa asylrätten. Och det är lite udda timing med tanke på att EU-parlamentet precis har röstat igenom den här migrationspakten nu i veckan. Men ytterligare 9 förslag ska alltså komma.
Alltså det känns ju också som att folklistan inte har hittat riktigt någon ledig nisch. Jag kan tänka mig att det finns flera partier, till exempel på högerkanten, som skulle kunna säga samma sak som folklistan hittills har sagt, omförhandla EU-anslutningen och skrota asylrätten. Jag kan tänka mig att Sverigedemokraterna sympatiserar med det. De tidigare sprängpartierna som har kommit in i Europaparlamentet, de har ju onekligen hittat sin egen nisch. Junilistan som bildades i kölvattnet av eurofolkomröstningen, de ville minimalisera EU, och det var dessutom befolkat av välrenommerade ekonomer och sådär, så att de hade ju förtroende med sig. Men de hittade ändå en nisch där. Feministiskt initiativ, givetvis. Piratpartiet tog frågan i flykten efter FRA-debatten i Sverige och liknande debatter runt om i Europa. De har ju fått efterföljare. De fick en mandatperiod i Europaparlamentet, och Junilistan också, och Feministiskt initiativ lika så. Så att det här, jag har svårt att se att de fångar upp en ledig nisch.
Vad tror ni då? Kommer de att klara sig in i Europaparlamentsvalet 9 juni?
Alltså, jag tycker ju att det beror ju helt på hur väl man sätter sig in i deras faktiska möjligheter att faktiskt göra någonting. För alltså, lyssnar man på Sara Skyttedal och Jan Emanuel Johansson nu, så låter det ju som att de är beredda att ta sin helikopter och direkt flyga ner till Bryssel och se till liksom att det blir ordning i EU-maskineriet. Men om man tittar på deras, alltså vad de egentligen säger, så är det ju högst oklart vad de tänker sig ska tillhöra för partigrupp inom EU. Och det är ju, som vi har skrivit om tidigare, extremt viktigt vilken partigrupp man tillhör. För det är ju där liksom själva makten finns. Man måste tillhöra en partigrupp för att liksom driva igenom förslag. Och som oberoende kandidater så har man inte särskilt mycket att hämta där. Och med tanke på att de kommer från så vitt skilda håll i svensk politik, så är det väldigt svårt att se hur de ska liksom få någon genomslag för sin politik. Så förhoppningsvis inser väljarna det här, men jag tror att de har absolut en bra chans.
Ja, jag håller med dig. Jag tror att de faktiskt kan ha en chans, just för att, som du var inne på, det här med att det är ett väldigt anonymt val. Många vet inte ens när det är. Man vet inte vilka kandidaterna är. Det känns väldigt avlägset. Det är någonting väldigt grått och byråkratiskt här nere. Och här kommer då 2 stycken oerhört färgstarka personligheter och säger att nu ska vi röra runt i den här grytan och vi ska minsann värna svenska intressen. Ja.
Alltså varken Sara Skyttedal eller Jan Emanuel Johansson är ju några personer som verkar vara ensamma typer. Men annars, när man kommer in på det här sättet i Europaparlamentet, så blir man nog rätt ensam. Alltså i Europaparlamentets korridorer så är det ju ett antal stackare som har valts in för diverse obskyra partier i olika länder. De kommer inte in i systemet. De kan gå dit, skriva på sin lista, få sitt traktamente väl tilltaget. De kan begära ordet och ibland få det i plenum. Eller så har de någon ytterst svag suppleantplats i något utskott. Det är en rätt så ensam tillvaro.
Så det är ju högst troligt att de kommer bli någon form av vildar. Och ja, det är... Jag tycker att det svenska folket ska tänka med det här EU-valet är att det är så otroligt mycket som står på spel just nu med tanke på det väldigt allvarliga omvärldsläge vi har. Och som jag ser det så är ju EU den aktör som kommer bli ännu viktigare för att hantera de här vår tids stora utmaningar med krig, med klimathotet, relationerna till Kina. Tänk om Donald Trump vinner presidentvalet i USA. Så att det vore ju kasta bort mandat. Nu är jag väldigt barsk här, men så ser jag det, att vi måste vara väldigt noga med vilka vi skickar ner till Bryssel och extra mycket så nu med tanke på omvärldsläget, och då ska vi inte skicka ner de här människorna.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Bra, vi ska avsluta med att blicka lite framåt, för på måndag då är det den 15 april och vårbudgeten överlämnas. Vad vet vi om den hittills?
Ja, hittills så har ju regeringen skedmatat pressen och väljarna med små budgetsatsningar. 200 miljoner hit och 300 miljoner dit, alltså potter ur den vårändringsbudget som också kommer på måndag, alltså det vill säga när man ändrar i innevarande årsbudget, det kan man ju göra. Annars är ju vårbudgeten ett annat slags dokument än den riktiga budgeten som kom på hösten. Det handlar om kommunernas ekonomi och det finns lite, man lägger fast utgiftstak och sådana där saker. Så att den verkliga händelsen blir ju i höst. Men det finns ju alla chanser nu på måndag, och det kommer säkert att ske på olika områden, att man aviserar vad som kommer att komma i den riktiga statsbudgeten, alltså den som gäller för 2025 och som läggs fram i höst och i början på hösten. Och där får man ju ändå hoppas att det kommer skattesänkningar som är klart tillväxtinriktade. Det finns ju några sådana på bordet, men vi vet ju inte riktigt vad regeringen tänker, och framförallt inte hur de här förhandlingarna inom Tidö-gänget går.
Vi vet ju heller inte hur inflationen kommer att utvecklas, även om allting tyder på att den sjunker, och därmed borde utrymmet öka för regeringen att faktiskt ta i lite mer än vad man har gjort hittills under den här mandatperioden. Hittills har man ju i princip hela tiden pratat om att man kan inte göra så mycket på grund av att man vill inte elda på inflationen och därmed motverka det Riksbanken håller på med. Men snart så...
Men man ska också vara medveten, tror jag, realistiskt, att det är inte bara inflationen som hindrar regeringen från att komma med, som vi kan tycka på den här ledarredaktionen, bra förslag. Därför att alla förslag som är bra för Sverige är inte lättförklarliga för väljare, och det tror jag politiker tänker minst lika mycket på, att det här kan vi inte lägga fram för det kommer att bli mumma för Socialdemokraterna att kritisera oss för. Till exempel sänkta marginalskatter. Det är nog ingen inflation som hindrar regeringen från att komma med något sånt, utan det är nog helt andra överväganden tyvärr.
Tack Frida, tack Tobias och tack Henrik. Tack för att ni lyssnar, och missa inte våra andra poddar. Digitalpodden, Makrorådet, Analyspodden och Stormens öga. Ansvarig utgivare är Peter Fällman, och vi hörs igen nästa vecka.